Hej! Då vill jag önska dig varmt välkommen till Sömnpodden med mig, Rebecca Ribbing, legitimerad psykolog.
Och med mig, Lina Johansson, också legitimerad psykolog.
Vi jobbar på Learning to Sleep som är en digital sömnmottagning där vi behandlar sömnproblem med kognitiv beteendeterapi. Med vår podd vill vi prata om allt som har med sömn att göra. Man kan tro att sömn är ett snävt ämne, men icke. Det finns ett hav av ämnen som rör sömnen. Stress, läkemedel, parasomnier, drömmar, humör, prestation. Men även vad som händer med sömnen när det är fullmåne. Podden är för alla som vill lära sig mer om sömn. Hej alla och välkomna till dagens poddavsnitt som ska handla om ett intressant fenomen men kanske inte så välkänt, social jetlag. Lina,
ja. Hej. Hej Rebecca, kul att vara tillbaks. Och jag skulle ju definitivt säga att det här fenomenet är väldigt vanligt, men de flesta vet inte att det finns liksom en term för det här. Nej. Med social jetlag. Så vi ska djupdyka lite grann i vad social jetlag är idag. Men ett intressant sätt att komma in i det här ämnet hade ju varit, tycker jag, att höra lite från dig, Rebecca. Mm. Hur ser dina sovrutiner ut på veckorna kontra helgen? Skulle du säga att det skiljer sig någonting där?
Ja, det gör det ju faktiskt. Jag vet att vi rekommenderar ju fasta sovtider och så om man har sömnproblem. Men mina helger och veckokvällar skiljer sig ganska rejält. Mm. Jag är ju alltid sett mig själv som en kvällsmänniska. Gillar nätterna, var uppe länge. Det brukar alltid bli så att på en fredagkväll så sitter vi och ser på en film eller så somnar min man Niklas i soffan och jag försöker väcka honom därför jag vill vara uppe till klockan 2 och prata om den här intressanta filmen. Så att jag är definitivt den som får social jetlag då, om veckorna och helgerna. Därför det skiljer sig alldeles för mycket med mina timmar. Att jag är uppe för sent på helgerna, behöver gå upp tidigt på veckodagarna, gå och lägga mig tidigare. Det är svårt, det tar flera dagar för mig att komma in i rätt rytm igen på veckan.
Men hur märker du att det här påverkar dig, skulle du säga?
Den här morgontröttheten, eller trögheten kan man väl kalla den, på måndag morgon, tisdag morgon även. Och sen till slut där, onsdag, torsdag, fredag, så har jag kommit in i rytmen igen. Och även att jag är inte trött på kvällarna sent. Nej. Så att vid 12, då försöker jag i alla fall gå och lägga mig innan midnatt. Men jag märker att jag är ganska pigg då.
Ja. Men det är ju intressant att du säger det, för jag tänker, vi jobbar ju ihop och vi inleder ju alltid veckan på Learning to Sleep med ett måndagsmöte klockan 9.00 på måndag morgon. Och jag brukar skoja om det att man kan liksom höra Rebeccas trappsteg liksom, i liksom trappuppgången på väg upp till vårt kontor, så hör man de här släpande tunga stegen och liksom det märks i hela ditt kroppsspråk att måndag morgon då är det tungt.
Det är tungt, ja. Jo, det är ju mitt fel, så kan man ju säga. Jag borde hålla lite bättre tid på helgerna och kanske inte sitta och se på film till 2 på morgonen eller äta middag och sitta och babbla i hur många timmar som helst. Så att,
Men försöker du komma i säng i tid på söndagkvällen? Är det så att det liksom slår dig då att men nu är det måndag morgon och jag ska jobba och jag behöver komma upp i tid, så att du ändå så här försöker komma i säng i tid?
Jo, alltså det blir ingen klockan 1 på söndagkvällen, men det är ändå att jag är pigg, så att det kan ju ta tid för mig att somna. Även om jag lägger mig där, ligger och vänder och vrider på mig. Ibland har jag gjort våran 20 minuters regel som vi brukar säga till alla att man ska göra och inte ligga kvar i sängen. Därför det är svårt. Det blir för omvänt. Hela dygnet har skaffat sig en ny rytm för mig då.
Men så du säger att måndagen är tuff, då är du liksom trött och groggy, även en bit in på tisdagen. Vänder det sen framåt onsdag, torsdag?
Ja, onsdag, torsdag känner jag, men då är jag back on track. Då känns det som att nu har jag kommit in i en lite bättre rytm där. Vid klockan 11.30 går jag och lägger mig på kvällen, går upp i 7.15, men då är det ändå helt okej. Men sen är det tillbaka återigen då. Därför jag har ju väldigt lätt för att komma in i den andra rytmen. Så kan man ju också säga. Att det är svårare för mig att gå tillbaka, gå upp tidigt, lägga sig tidigt, än att sen vända den åt andra hållet på fredagar. Därför då har jag så mycket extra fredagsenergi. Just så då vill jag ju sitta uppe länge och prata och kanske dricka ett glas vin och se på massa filmer.
Ja. Men det är ju superspännande och jag tänker ju att det är ju ganska så tvärt emot hur jag lever. Sen får man väl också tillägga då att jag har två barn och det finns ju ingenting som tvingar en in i fasta rutiner så mycket som att ha barn. Och det har varit väldigt bra för mig skulle jag nog säga. Jag har kommit in i en rytm där man äter på liksom bestämda tider för att maten behöver vara klar till barnen en viss tid och man stiger upp när de stiger upp, vilket är ungefär det samma tid varje dag. Jag är ju så trött vid 9:30 på kvällen. Då går mitt sömntåg kan man säga. Jag kan pusha det där under den ljusa tiden på året, på sommaren. Kan jag pusha det där till möjligtvis klockan 11. Men jag är inte en kvällsmänniska. Och jag kan liksom inte minnas hur det var när jag var yngre. Jag vet ju att jag kunde vara uppe längre, definitivt. Så jag har ju blivit mer och mer så att säga, morgonmänniska i takt med att jag har blivit äldre. Men jag har nog aldrig, det där du beskriver med att liksom få energi sent på kvällen och känna att nu vill jag göra saker. Det kan jag inte minnas, men det var nog mer förr när man umgicks med kompisar sent och gick ut och sådär. Då gjorde jag ju det såklart för man vill vara en del av det sociala sammanhanget. Lite så. Jag kan minnas från mina tonår att jag mer än en gång faktiskt, jag får väl be om ursäkt då till mina barndomsvänner som lyssnar på det här, men mer än en gång faktiskt att jag såhär, ljög ihop någon anledning till varför jag inte kunde gå ut eller att jag inte fick gå ut eller något liknande för att jag orkade inte, jag var så trött på fredag. Jag var liksom, jag var en gammal själ i en ung kropp, så jag liksom, ju äldre jag blir ju mer liksom ju mer insynk är jag liksom.
Ja men det är ändå bra, det är skönt att det har blivit så. Ja. För mig, alltså det är ju mer det här, jag trodde ju den här katten, jag köpte ju en kattunge och tänkte, ja men den, du vet, då har jag lite mer rutiner och sånt, jag och Niklas, men nej, han älskar ju också sena kvällar, så att han
har bara fått haka på din hattiga rytm, tänkte jag säga.
Jo, han är som piggast och springer runt och leker där vid 1:12 när man ska gå och lägga sig. Nej men det är spännande, vi är ju väldigt olika där.
Verkligen, och sen kan man ju säga att det som du beskriver då, Rebecka, det här fenomenet där det finns en väldigt stor skillnad i hur sovtiderna ser ut på veckodagarna kontra hur det ser ut på helgen och den här, vad ska man säga, svårigheten i att vända tillbaka dygnet där på söndagkvällen och komma in i den här rytmen som krävs för att vi ska kunna upprätthålla ett arbetsliv och en fungerande vardag. Det är ju det som kallas social jetlag. Och det innebär ju att vi lite grann konstant befinner oss i ett läge där kroppen försöker hitta in i en rytm. Och vi vet ju det sen tidigare, det har vi ju pratat om, att kroppen mår ju som allra bäst när vi upprätthåller regelbundenhet. Och den här sociala jetlagen gör ju då som, precis som du beskriver egentligen, att det blir en kamp där att komma in i vardagsrytmen som kanske stabiliseras någonstans mot mitten av veckan och sen så när man har hittat in i en bra vardagsrytm så vänds dygnsrytmen igen på helgen. Och det skapar ju en liten slitning faktiskt i vårt system. För det liknar ju faktiskt effekten av den här resejetlägen som vi kan uppleva när vi färdas mellan olika tidszoner.
Apropå det här så vill jag veta lite mer om den cirkadiska rytmen, Lina. Vad spelar det för roll för det här med social jetlag?
Ja, men det är ju så som vi har varit inne på tidigare i den här podden att vi har ju en inneboende så att säga biologisk klocka som är ett 24 timmars system som reglerar väldigt många funktioner i vår kropp och som styrs av egentligen ljusexponeringen. Och för att göra det väldigt, väldigt förenklat så kan man säga att det har ju att göra med det här att vi är för predisponerade för att vara vakna och aktiva under den ljusa tiden av dygnet, och när mörkret faller och i takt med att det blir mörkare så ska vi förbereda oss för sömn och sova då den större delen av den mörka tiden av dygnet. Och då är det ju så att när vi inte ger vår kropp en möjlighet att landa in i en regelbunden sån här 24 timmars rytm, så stör vi ju det här systemet och gör också att de här viktiga funktionerna som den här 24 timmars rytmen styr då, att de blir lidande. Och då har man sett i studier att den här typen av social jetlag som vi ju har pratat om här, den har samma effekter på vår kropp och vårt system som om vi skulle resa liksom till en annan tidszon. Och det betyder att när vi gör ett skift i vår dygnsrytm, vare sig vi senare lägger vår sovtid eller tidigare lägger den, så är det så att det tar ungefär 3 dygn för kroppen att hitta tillbaka in i en fungerande dygnsrytm. Och jag tror att de allra flesta som har rest lite längre, till exempel till USA eller liksom åt andra hållet, till Thailand till exempel, har upplevt det här, att det kan vara ganska kämpigt att komma in i en bra rytm efter att ha rest. Och det är ju för att din kropp och din biologiska klocka inte är anpassad till omgivningen helt enkelt. Och då behöver kroppen lite tid att hitta in i en fungerande rytm i den nya omgivningen helt enkelt. Och när vi hamnar i det här med social jetlag, där vi lever ett väldigt annorlunda liv på veckodagar och helger, då kan man säga att vi befinner oss i någon form av konstant jetlag. Kroppen hinner aldrig i kapp och får aldrig landa i en regelbunden rytm. Mm. Och som vi var inne på innan, så finns det ju nackdelar med det på olika sätt. Mm. Men framförallt är det ju slitsamt för vår kropp och för vårt system och de här funktionerna i kroppen som regleras av dygnsrytmen.
Mm. Så att svaret är väl då egentligen att inte leva så på helgen, att man är uppe för sent och går och behålla lite mer vanlig rytm då, som man brukar ha på veckodagarna. Ja. Även om det kan vara tråkigt för alla er kvällsmänniskor där ute.
Ja, och det kallas ju social jetlag av den anledningen att vi vill ju gärna fylla på med härliga sociala aktiviteter på helgen, alltså sånt som vi kanske då prioriterar bort på veckorna för att vi behöver hålla oss till ett lite mer strikt schema när vi jobbar och sådär. Och idag så tänker jag att vi får väl utvidga det där till att innefatta inte bara sociala aktiviteter, utan det kan vara att liksom kolla i kapp den här Netflix-serien som du följer, eller vad det nu än må vara. Men det är ju, får man väl ändå säga, ganska naturligt det här att vi vill bryta loss lite från den här inrutade liksom vardagsrutinen när helgen kommer. Att det känns lite lyxigt att få dricka det där vinet på fredag kväll och kolla det där extra avsnittet, eller bjuda hem vänner på en middag och sitta uppe och prata långt in på småtimmarna. Så det är ju inte konstigt. Jag tycker absolut inte att någon ska skuldbelägga sig själv för att man hamnar i det här. Men jag tror också att det är viktigt att förstå och veta att det får vissa konsekvenser och att det inte är det optimala för hälsan. Nej. Det kan vi ändå konstatera.
Ja, det kan man göra. Definitivt.
Och sen kan man också säga att det är ju när det är väldigt stora skiftningar som det utgör den största, vad ska man säga, risken. Det går ju att ge sig själv en timme eller 2 timmar sovmorgon på helgen utan att det för den sakens skull får en jättestor påverkan. Så att håller man ändå sovtid och uppstigningstid inom någon form av rimligt spann som inte skiljer sig allt för mycket, så skulle jag inte säga att det är någon större fara. Men många gånger, och jag tänker särskilt för utpräglade kvällsmänniskor som dig, Rebecka, där uppstår ju den största svårigheten, för att det ligger också i din natur att vilja vara uppe länge. Så att det är ju snarare i ditt fall att det är veckodagarna där vi tvingar in dig i liksom en rytm som inte egentligen passar din kropp. Och sen får du leva ut på helgen och landa in i någonting som kanske egentligen hade varit mycket mer naturligt för dig. För mig som är lite mer morgonmänniska, eller i alla fall, jag skulle nog säga att jag är någonstans mitt emellan, men jag drar mer åt morgonmänniska, så är ju inte det här en jättestor utmaning, för att jag tycker ju att jag har festat loss rejält när jag lägger mig liksom 11-12. Usch, vad sorgligt det låter, men det är sant.
Nej, vi är bara olika människor.
Jag har kul ändå.
Ja, exakt.
Ja. Bara lite, jag vill bara säga det, att jag lider inte av detta.
Nej.
Jag tror inte att min omgivning lider av det heller. Vi får återkomma till det. Vi får ha med min man i ett avsnitt. Får vi höra
med. Ja, vi får bjuda med. Då kommer min klaga på att jag håller honom vaken istället. Så att...
Exakt. Det får bli ett avsnitt, bjuda in männen.
Ja, de, vi har ju pratat om dem en del här i podden. Exakt. Så att de måste ju få utrymme att uttrycka sina åsikter om våra sömnkonversationer.
Ja, det kan bli spännande.
Jo, Lina, jag måste ju fråga nu. Därför, för vissa då som är sådana som tar ut sitt liv på helgerna, man blir jätteglad av att det är fredag. Och
med vissa så menar du
mig
själv?
Ja, mig själv. Men, och sen kommer man där till söndagen och då finns det ju ganska mycket man säkert hade kunnat göra för att inte liksom, för att minimera konsekvenserna av den här sociala jetlagen.
Ja.
Inte som jag då, jag ligger i soffan, ser på någon film, får så här lite Sunday blues. Nej, helgen är över. Jag kan redan få panik på lördagar, att helgen snart är över. Niklas brukar säga det, oh my god, bara var tyst, njut av nuet. Men ja, så vad kan jag göra istället då för att vara lite Sunday blues där på söndagar och inte aktivera mig speciellt mycket, invänta kvällen så långt det går.
Ja, men det blir ju lätt lite moment 22 där som du beskriver, att ja, men inte nog med att man har vänt på dygnet på helgen, utan man gör ju sig själv inte en tjänst sen på söndagen genom att då ligga passiv i soffan och kolla serier och äta skräpmat. För när kvällen väl kommer där sen så har du ju inte gjort av med tillräckligt med energi och byggt upp ett sömntryck då för att kunna somna i tid på kvällen, så med risk då än en gång för att vara en party pooper här, så får jag ju då ändå säga att det bästa en person som känner igen sig i det här kan göra är ju att använda söndagen då till att faktiskt komma ut i dagsljus och aktivera sig lite, ta en lång promenad mitt på dagen, springa en runda eller någon form av fysisk aktivitet för att göra av med energi, och då gärna utomhus i dagsljus är ju jättebra för att tidigare lägga dygnsrytmen. För som vi sa innan så styrs den ju av dagsljus, och ju mer dagsljus vi exponeras för tidigt på dagen, desto tidigare blir vi trötta på kvällen. Så det är ett bra tips. Sen skulle jag också säga då, och det här kanske börjar bli lite uttjatat vid det här laget, för vi säger det ofta, men det är viktigt. Och det är ju ordentligt med tid för nedvarvning på kvällen. Så att försöka ha en deadline för hur länge man får lov att kolla på Netflix eller någon typ av skärm. Ha minst 60 minuters skärmfri tid innan det är dags att gå till sängs. Kanske till och med ta ett varmt bad eller en dusch om man inte har möjlighet till att ta ett varmt bad. Det vet vi är någonting som hjälper både kropp och sinne att komma ner i varv, och som också hjälper kroppen att komma ner i temperatur. För vi behöver ju komma ner i kroppstemperatur för att bli sömniga. Så att det går ju att använda sådana där trick då. Som vi lär ut i en traditionell sömnbehandling, men som då kan vara användbara även i det här fallet med social jetlag.
Jag ska prova det. Men Lina, du nämnde innan att det fanns såna risker med social jetlag, att det kan vara påfrestande för kroppen. Men vad finns det mer man kan tänka på med social jetlag? Hur påverkar det oss negativt?
Ja, men vi vet ju till exempel att det påverkar ämnesomsättning och kolesterol. Och det har ju att göra med att det är bra för oss att stiga upp och äta vid samma tider. Det optimerar kroppens arbete. Och vi vet då att oregelbunden sömn och väldigt mycket vakenhet gör det svårare för kroppen att anpassa sig och ta hand om de här processerna i kroppen då, som styr bland annat ämnesomsättning. Så att man har ju sett i studier att att personer som har en väldigt oreglerad dygnsrytm då lider större risk för att utveckla övervikt. Mm. Och det handlar ju också om, som vi har varit inne på i tidigare poddavsnitt, att det följer ju med ett litet sömnunderskott här. I alla fall den tidiga delen av veckan när man kämpar med att komma in i det här veckosömnmönstret, så går man ju med en liten sömnskuld eller ett sömnunderskott, och det gör ju att vi blir mer sötsugna, att vi vill ha snabba kolhydrater för att hålla oss pigga och aktiva. Och det i kombination då att vi gör sämre val i vad vi äter, i kombination med att vi har en inte så väl fungerande ämnesomsättning, gör ju då att det finns en risk för att vi överäter och går upp i vikt helt enkelt. Och sen så är det ju så att kroppen får en sämre förmåga att balansera blodsockernivåer, så att vi får en sämre förmåga att svara på kroppens insulin. Så det finns ju då i förlängningen en risk för att utveckla diabetes. Ja, man kan ju säga då, kopplat till de här så att säga konkreta riskerna som jag nyss nämnde, att vi ska ju också tillägga alla de här sakerna som kommer med en sömnbrist, som vi har varit inne på tidigare, att det minskar vår kognitiva förmåga att bearbeta information och känslomässiga intryck, och att vi blir lite mer humörsstyrda och får så att säga bli mer impulsiva och så vidare. Så det följer ju också med, och man kan säga att de här riskerna som jag nämnde är ju liknande de som man ser hos personer som jobbar skift. Mm. Så att det som händer i din kropp är, när du utsätter dig själv för social jetlag, är så att säga liknande det som händer när du jobbar skift. Och så tror jag kanske inte att många tänker.
Nej.
Jag tror att skulle man säga det, att din livsstil och så som du lever motsvarar att jobba treskift, då blir det väldigt påtagligt att oj, ja, okej. Det här är en utmaning för min kropp. Så det kan man ha med.
Jag tänker mig att jag ska prova, i alla fall försöka, några av de här olika tipsen och råden som du gav mig, Lina. Och jag vet att det kommer nog vara svårt, därför jag gillar ju mina roliga helger.
Men vi får helt enkelt utvärdera på måndag och se om vi märker någon skillnad, Rebecka.
Det får vi göra.
Vi hoppas det. Och skulle inte det funka, så tänker jag att din vanliga strategi med att gå och köpa bullar och choklad och annat på eftermiddagen, den funkar också.
Den funkar också. Massa kaffe.
Ja,
bra. Okej, men tack för idag, Lina.
Tack själv, Rebecka. Och lycka till nu i helgen. Tack. Jag kommer följa upp det här. Jag släpper inte det här nu.
Nej. Vi gör det på måndag.
Absolut. Ha det fint.
Hej.
Ciao.